Vi tackar dig att du iklädde oss dig, Herre, och din rättfärdighet. Tack för rättfärdighetens gåva som betyder att vi kan gå inför tronen utan fördömelse eller skuld. Jag tackar dig. Jag tackar dig, kära far, att du har en plan och syfte med mötet här idag. Och jag tackar dig, Fader, för var en som har kommit. Och jag bara välsignar var en. Och jag välkomnar dig, heliga ande, att komma min svaghet till hjälp. Och komma över var en här den här stunden. I Jesu underbara namn. Amen. Halleluja. Amen. Ja, första advent. Advent betyder ju ankomst. Och vi kanske tänker då på Jesus snarare ankomst. För det är ju så att vi lever de yttersta tiderna. Det kan ingen förneka. Vi förstår det utav alla tidstecken och allt sånt här. Att det är den yttersta tiden vi lever i. Och Bibeln säger ju att den yttersta tiden började redan när Jesus kom hit till jorden. Men jag tänkte på någon annan ankomst idag. Och då är det ju så här att Jesus ska komma och hämta sin församling. Hur är det med församlingen idag? Är den utan fläck och skrynkla och underbar och fin? Ja, det kan nog talas två eller tre gånger om den saken. Alltså, det är någonting som behöver träda fram. Och jag ska läsa först här. Och ni gubbar, ni får väl ta till er detta också. För det är ett ord till er i den här bibelstället som jag läser nu också. Gubbar, öppna öronen. Amen. Efesierbrevet 5, 25-27. Ni män, älska era hustrur som Kristus har älskat församlingen. Jag läser en gång till. Ni män, älska era hustrur som Kristus har älskat församlingen. Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Halleluja. Det här talas om att min predikan idag heter Den härliga församlingen träder fram. Den härliga församlingen träder fram. Thomas, fick du med det? Amen. Halleluja. Den härliga församlingen träder fram. De utkallade. Amen. Den första församlingen kom på pingstdagen. Det var en explosion av kraft, dynamis som det heter på engelska, eller på grekiska, dynamisk kraft. Och helig ande och kraft kom den första församlingen med. Amen. Och det var mycket kraft som manifesterades under tecken, kraftgärningar, helande, befrielse. Halleluja. Bara på den första pingstdagen när Petrus predikade så var det 3000 som blev frälsta. Det var kraft. Amen. Vad gjorde de första kristna? Den första kristna församlingen. De predikade Jesus och gjorde Jesu gärningar. Och Jesus sa ju så här i Johannes 14 och 12. Så jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än dessa, än så ska han göra, för jag går till Fadern. Amen. Och det gjorde. Det var ju så att församlingen, det växte. Bara liksom på kanske första århundradet så nåddes hela romarriket av församlingen. Och tänk, de hade inga flygplan, de hade inga bilar. De hade bara apostlahästlar. Och hästar kanske vanliga, och åsnor och kameler vad de hade. Det var det snabbaste sättet de kunde ta sig fram. Men ändå så nådde hela, det var sån kraft så det nådde hela den här romerska riket. Prisa vår Herren. Och det var ju så att de makthavarna då i romarriket, de blev ju oroliga. Och så kom då kung Konstantin under 300-talet. Och då gjorde han kristendomen till en statsreligion. Och vad hände då? Ja, då sjönk kraften. Då blev kraften. Och sen så var det så under hela tiden att kraften sjöng. Och det var, men prisa vare Gud. Han lät inte kraften eller det här tar slut, utan det fortsätter. Så alltid under de här århundrarna som följde så har det alltid varit liv någonstans. Guds ande har verkat och människor har blivit frälsta. Annars hade kristendomen dött ut. Men det fortsatte. Och även under den mörka medeltiden, när det var så bedrövligt, om folk inte fick läsa Bibel eller de läste Bibel på latin och ingen begrepp någonting. Så var det ju så. Ändå så var det, fanns det, men, och så växte Gud upp, Martin Luther, och han fick uppenbarelse att den rättfärdige ska leva av tro. Amen. Och så har det fortsatt så. Och så vi går fram till 1900-talet, när pingstväckelsen kom. Så var det alltså, det var ju, hade ju skett saker och ting innan liksom ändå. Men det var alltså ett genombrott då den heliga ande bröt igenom. Och det var ju genom enkla människor och Azusa Street som det väckelsen kom. Och den blinde Seymour, han var blind på ett öga. Liksom en svart broder som Gud använde så mäktigt och starkt. Så det skedde tecken under. Där på Azusa Street så var det ju ett under, var att ett ben som var amputerat växte ut till ett nytt ben. Det var en arm som var avsliten i en olycka. Den växte ut. Alltså det var helande eller säga skapelse under som skedde där på Azusa Street. Med mäktiga under. Halleluja. Amen. Och det är ju så här att där den levande församlingen manifesteras genom väckelser, där under och tecken sker och människor blir befriade från onda andemakter, blir det ett lyft för hela folket. Och vi ska läsa ett ord här från Apostlagärningarna 5, 8 och 5. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg det tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Det blir alltid stor glädje när mörkrets makter får vika tillbaka och när Guds ande får verka och människor blir befriade. Finns det onda andemakter i vår tid? Ja, mer än någonsin skulle jag säga. Onda andemakter verkar. De kanske är mer sofistikerade här i västerlandet än de är ute i buschen, så att säga. Jag var ju med i Argentina, det är länge sedan nu, men 1989. Med Kristoffer Lam och det prig. Och under mötena där så var det så manifesterades onda andemakter i folket där. Människor ramlade till marken så här. Men det var inget konstigt för dem. En tog armarna, en tog i benen. Så bar de in dem i befrielsetältet och bad för dem. Och de blev fria. Halleluja. Halleluja. Guds ande kan sätta människor fria idag också. Amen. Det stod inte på pappret, men det gällde idag också. Amen. Halleluja. Så Efesierbrevet handlar om församlingen. Amen. Det är en uppenbarelse om att Gud vill verka genom församlingen. Halleluja. Det är ju så att det är märkligt att i vår tid här nu, i vårt land här, så är det ju så inne med skattemyndigheten. Vilken församling tillhör det, så är det indelat. Men det är ju bara ett namn, det är ju ingenting vad Gud menar. Det är så liksom, det har blivit så liksom, ja, konstigt. Amen. Halleluja. Gud vill verka genom församlingen. Jesus har besegrat Satan och hela den onda andevärlden. Amen. Jesus sitter på Faderns högra sida och väntar på att alla hans fiender ska bli lagda honom till en fotapall. Vem är det som ska lägga alla hans fiender som en fotapall under honom? Församlingen. Det är så att Jesus, han har inte drivit ut den enda onda anden sedan han kom till himlen. Han har överlåtit det. Han delegerade i Matteus 28 sin auktoritet och makt i församlingen. Gå ni ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den heliga andens namn. Han delegerade sin myndighet. Amen. Jag kan bara slänga in en liten berättelse här. Men det var så här att Kenneth Hagin, som jag hade som jag ser som en andlig fader till mig, liksom hur han fick, jag fick lära mig så mycket. Men han hade en uppenbarelse en gång. Jesus kom till honom och började tala till honom. Han hade ju 9 uppenbarelser av Jesus kom och visade sig för honom. Och där var det, jag ska undervisa dig idag om hur onda andar verkar, hur onda andar bedrar människor, sa Jesus till honom. Och så började han där och tala till honom. Han tror han talade 1,5 timme med honom. Men mitt i det när han talade så kom det en liten varelse, en apliknande varelse. Och det var som han målade svart bläck i synen där. Så han såg inte Jesus längre. Och så började han ropa, jack, jack, jack. Och höll på så. Och han hörde inte vad Jesus sa. Så han tänkte, vet inte Jesus om att inte jag hör det här, jag behöver ju höra det här. Men han fortsatte där och bara där, och han hörde Jesus tala i bakgrunden, men han hörde inte vad han sa. Han blev mer och mer desperat. Och så till slut så sa han, i Jesu namn befaller jag dig upphöra med din verksamhet och försvinn härifrån. Och den här lilla varelsen eller som ramlade ihop och det här, och så var det så här att han hörde Jesu röst. Och så sa Jesus något det mest konstiga han någonsin hade hört. Han trodde inte på det. Jesus sa så här, om inte du hade gjort någonting så kunde inte jag göra någonting. Va? Nej, du kan inte mena så. Du ville inte göra någonting. Han sa, om inte du hade gjort någonting här så kunde jag inte göra någonting. Ja, men det var det konstigaste jag hört. Ja, men, och så sa han det tredje gången också. Om inte du hade gjort någonting så kunde inte jag gjort någonting, kunde inte jag göra någonting. Varför då? För att jag har överlåtit min auktoritet till församlingen. Jag har gjort allting som ska göras med djävulen och andevärlden. Och jag har överlåtit till min församling att ta auktoritet, att driva ut onda andar. Dessa tecken ska åtfölja den som tror. På sjuka ska det lägga händerna. Det ska driva ut onda andar. Det ska tala nya tungor. Amen. Halleluja. Amen. Så vad är då församlingen någonstans andligt? Ja, Efesierbrevet 2:6 talar om var vi befinner oss. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Andligt sett sitter vi med Jesus på Faderns högra sida, högt över alla andevärldens furstar, väldigheter, makter och herrar. Vi behöver aldrig vara rädda för djävulen. Han är besegrad. Amen. Prisa vår Herre. Halleluja. Så Gud ville att, Guds verk på jorden ska ske genom församlingen. Efesierbrevet 3:10, och så Efesierbrevet är uppenbarelsen om församlingen. Efesierbrevet 3:10, nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göra känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Så församlingen är en maktfaktor när den vandrar i sin gudagivna auktoritet. Jag säger en gång till. Församlingen är en maktfaktor när den vandrar i sin gudagivna auktoritet. Vad har då djävulen gjort för att försvaga församlingen? Ja, han har skapat splittring. Splittring i församlingen. Och han har frestat oss med den här världens tänkesätt. Så det som var otänkbart för 50 år sedan, eller mindre, har blivit godkänt idag. Bara häromdagen, eller häromveckan, så var det en församling här i närheten, jag behöver inte säga vad det var, som godkände homosexuella äktenskap. För 50 år sedan skulle det vara otänkbart, för 20 år sedan kanske också. Liksom det har bara gått liksom så här, man efterapar världen. Och det är ju så här, det är ju också så här att myndigheterna idag, det är ju så att församlingar får bidrag och så här, och de kanske behöver det. Och då är det ju så att de måste vara politiskt korrekta och då måste de acceptera det här. Det är liksom ett krav. Så är det. Amen. Så som ni gör som vi säger så får ni pengar. Men gör ni inte som vi säger och har bestämt så får ni inga pengar. Amen. Så är det med. Så han har frestat oss, alltså djävulen, med den här världens tänkesätt. Så det står så här i Romarbrevet 12:2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar Gud. Andra Korinthierbrevet 2:12. Men vi har inte fått världens ande, utan ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Halleluja. Så när för världen kommer in i församlingen så blir den svag och kraftlös. Församlingen blir bara som kan bli som en vanlig klubb eller någon sammanslutning, om det bara liksom är så. Och det, tyvärr är det så, många församlingar är så. Finns ingen kraft. Det som Lester Summer kom till Philadelphia kyrkan i Stockholm. Han var där på 30-talet och det var fullt. Det var Europas största församling på den tiden. Och han kom dit där, och så var det nu när han var på Livets Ord, och kanske på 90-talet någon gång. Han kom dit där, han ville besöka Philadelphia kyrkan. Och så gick han in där och han gick och luktade som en hund där. Liksom gick omkring där och sa, "The glory has departed." Härligheten har försvunnit, sa han. Amen. Och det vet inte jag, det står för honom. Men så är det alltså, att härligheten kan försvinna. Och om det blir liksom så här, att det sjunker tillbaka. Och då är det så att djävulen har influerat församlingen att bli mänskligt styrd av sitt förstånd. Så den här församlingen som jag hänvisade till häromdagen, så var jag pratade med en granne som var med där. Jag kanske har sagt för mycket, men och så sa han så här, frågade jag, och så sa han hur, och så sa jag, man kan väl inte rösta om Guds ord, sa till honom. Man kan väl inte rösta om Guds ord. Amen. Det tyckte inte han heller, men jag vet inte hur det gick med det sen. Amen. Halleluja. Så idag säger man så här i många kyrkor: Bibeln är skriven för så länge sedan. Och den kan, det är ju inte modernt idag. Det var ju så länge sedan, så det kan väl inte gälla idag. Bibeln kan väl inte gälla. Och vi måste ju anpassa oss till denna världen nu när det är moderna tider. Amen. Men det står i Bibeln att Gud har inte förändrats. Bibeln säger i Hebreerbrevet 13:8 att Jesus Kristus är densamme igår, idag och till evig tid. Och man kan läsa i psalm 138. Det står så här: jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och sanning. Ty du har gjort ditt löftesord stort utöver allt vad ditt namn har sagt. Gud har alltså upphöjt sitt löftesord ända över sitt namn. Det står i, alltså det var, jag läste 1917 års översättning. Jesus sa i Matteus 24:35: himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Jag brukar säga så här: om Guds ord skulle visa sig fel, om det skulle misslyckas med någonting, då skulle Gud ramla av tronen. För han har upphöjt sitt ord utöver allt vad hans namn är. Alltså hans ord kan inte gå om intet. Alltså hans ord kan inte gå om intet. Det gäller evigheters evigheter. Prisa vår Herren. Amen. Så vi lever i den sista tiden. Idag är det mer aktuellt att säga: Jesus kommer snart. Vad är hans syfte när han kommer? Ja, för att hämta sin församling. Jag tror på uppryckelsen före vedermödan. Andra kanske får tro andra saker, men det är vad jag tror. Jag tror inte vi ska gå igenom vredesdomen. Jag citerade förra söndagen när Britt predikade att Gud har inte kallat oss att komma under vredesdomen. Amen. Så han kommer för att hämta en församling. Hur ska den vara utan fläck och skrynkla? Därför måste den härliga församlingen träda fram, tvätta ren i Jesu blod. Halleluja. Idag tror världen att församlingen tillhör museiföremål. Den passar bättre på Skansen, tycker en del. Liksom, för det är inget liv. Men amen, de ska få se något annat. Halleluja. För Gud kommer att demonstrera för världen den härliga församlingen. Jag ska läsa det bibelord som Emma sjöng här, första sången här. Då ska vi se om vi hittar bibel här. Där har vi den. Från Joels bok. Joels bok. Det gamla testamentet. Där har vi det. Joel 2, 1-2. Blås i basun på Sion. Låt alarmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar, för Herrens dag kommer. Den är nära, en dag av mörker och töcken, en dag av moln och dimma som gryningen breder ut sig över bergen. Kommer ett stort och mäktigt folk. Det kommer ett stort och mäktigt folk vars like inte har funnits. Så det som har varit här med församlingen sen då i början, pingstdagen, ändå så står det i Bibeln att Gud ska utgjuta både höstregn och vårregn. Det är ett bild på den heliga ande. Så vi kan bara förvänta oss starkare manifestationer. Dubbla manifestationer mot vad som har varit. Som vars like inte har funnits och aldrig ska uppstå igen under kommande släkten. Och så vidare. Och så går de fram och ingen kan stoppa dem. Amen. Halleluja. Så han talar om Gud, om att Gud ska utgjuta sin ande över allt kött, står det också i Joels profetia. Och vi har ju sett andeutgjutelse, Gud har utgjutit sin ande, men någonting mer måste ske. Den heliga ande är given och han kommer också att utgjutas. Jag har berättat förut om Tommy Hicks som var här i Sverige. Vet han nu i Bollnäs, Kurt Johansson. Han berättade att han mötte honom på 50-talet. Han var uppe i Bollnäs och bad för honom. Han fick förbön av Tommy Hicks, som var mäktigt Gud, använd av Gud, bland annat i Argentina. Amen. Ni orkar vänta att jag berättar det just nu. Nej, det var ingen som orkade det. Ja, men en liten kortis då. Tommy Hicks var i Argentina. Det var hårt. Det var Juan Perón som var diktator där. Och de kristna hölls ner. Så de kristna i Argentina kallade en känd amerikansk evangelist. Han kunde inte komma. Så de fick tag i Tommy Hicks istället och han kom. Och han sa när han kom dit: Gud har sagt till mig att jag ska be för presidenten. Omöjligt, sa de. Vi kommer inte in där. Det är omöjligt. Men han var ju påstridig, så han gick till presidentpalatset och där stod en vakt. Och den här vakten hade en obotlig sjukdom. Så han talade om det och så Tommy Hicks bad för honom och han blev omedelbart helad. Och han sa: jag måste berätta det för presidenten. För det var så att presidenten hade en hudsjukdom. Så han var så ful i ansiktet så han kunde inte visa sig för folk. Och de kunde inte bota det här. Så det här vakten gick och berättade det, så Tommy Hicks fick komma upp till honom. Och det var läkare och det var höga militärer och allting. Och inför allihop där så bad Tommy Hicks för presidenten. Och ett mirakel skedde, hans hud blev som en nyfödd babys. Han sa: vad vill du ha? Jag vill ha den största stadion här i staden du har. Och mötet. Och jag vill ha gratis annonsering i tidningarna. Du får det, sa han. Och jag vet inte om det var ungefär 1 miljon människor som blev frälsta där i Argentina på 50-talet. Halleluja. Amen. Denna Tommy Hicks, går jag tillbaka. Han hade en syn 1961. Och han hade den här syn 3 dagar i följd. Tre, det representerar ju fullkomlighet. Amen. Han såg först en jätte som var från Nordpolen till Sydpolen. Den här jätten kämpade för sitt liv. Han såg den här jätten var smutsad ner. Och det var en massa små varelser som sprang över den här jätten. Och demoner var det alltså. Han såg Kristi kropp i sin, hur den var i tillståndet. Och sen fick han se hur jätten fick loss armen. Och andra armen, och till slut så ställde han sig upp. Och så fick han se Jesus högt uppe i rymden. Och han såg hur Jesus, det kom moln och flytande silver kom ut i den molnen. Det regnade ner på jätten och den smälte ner och blev miljoner människor. Och Jesus räckte ut sin hand till dem, gå i min kraft. Och dessa människor började gå ut över jorden och säga, i enlighet med mitt ord var helad. Och människor blev helade. Och de gick ut över hela jorden, de här människorna. Och de blev förflyttade i anden, såg han. Han såg plötsligt en man som var i Kina och predikade. En annan man som var i Ryssland och predikade. Och liksom, de kom in där alla gränser var stängda. Där kom dessa förflyttade i anden så det blev predikat. Och arga folkskare kom emot dem. Men de kunde inte stoppa dem. Det var så precis som Jesus gick där i sin hemstad. Han gick rakt igenom hopet. Det var ingen som kunde stoppa dem. Det talar om Joels profetia här. Och de gick ut där och predikade. Och han sa det var en kort tid. När jag varade. Kanske ett år bara. Han såg kyrkor som tillbad. Tre dagar i fyra. Bara prisade Gud. Och det var enkla människor som användes. Dikesgrävare, tvätterskor såg han. Som gick ut och bara predikade. Och verkade. Och Guds ande var där. Och en stor skara människor kom till tro. Halleluja. Så det är så Gud, jag tror att det här, att jag tror att den härliga församlingen har börjat träda fram. Jag hörde här om dagen hur Gud verkar i Iran, en muslimsk stat. Där har 1 miljon människor tagit emot Jesus som sin frälsare. Och Jesus har uppenbarat sig för imamer och de har fått ta emot. Det är ju så när jag läste den här boken, Koran eller kristendomen, det är en bedrövlig bok. Alltså boken är bra men det är, Koranen är ju bedrövlig. Man kan inte förstå att människor kan tro på sånt här så motsägelsefullt och så. Och det är ju så de har funnit i Iran. Människor har sagt, vi har bett till Allah och aldrig fått några bönesvar. Och så har de fått liksom uppleva Jesus och de har fått frid. De har fått frid, det har de aldrig fått under andra. Så för folket i Iran är så trötta på sin religion och alla dess lögner. Men de kommer till Jesus och får frid. Och även andra länder verkar Jesus idag. Jag tyckte vi förra söndagen så tyckte jag vi upplevde något nytt här i församlingen. Och kanske inte ni tyckte men jag upplevde det när Britt predikade. Guds kärlek manifesterades. Och det är så när den övernaturliga nya den församlingen som träder fram, den har Guds kärlek. Den är driven av kärleken, Guds kärlek. Den slår inte människor i huvudet utan den sträcker sig ut för kärleken övervinner allt. Amen. Halleluja. Jag går in för lite landning nu snart här. Och jag tar min första punkt här. Gud har sparat det bästa vinet till sist. Amen. Och då läser jag Johannes 2:10 som ni känner till. Världen sa det. Alla sätter fram det goda vinet först. Och sedan det sämre när gästerna blir berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till slut. Amen. Jesu första under. Bröllopet i Kana. Det var ju genant för brudgummen. Vinet tog slut. Det var väldigt skam. För att de kunde nästan bli stämda för att de hade inte tillräckligt med det. Så har jag läst i, de säger, jag vet inte om det var så. Men alltså det var ju väldigt genant det här. Så då säger Maria till Jesus, till tjänaren, gör vad han säger. Jesus säger till dem där, ös upp vatten i de här stenkrukorna. Och det var inga små stenkrukor, de rymde 100 liter var. 600 liter, det var 6 stycken. Och de öste upp vatten, tog väl en stund och öste upp vatten där. Och så sa han, bär nu in dem till värden. Och de tog det. Tjänarna visste ju det, det var vatten de bad in. Men när värden fick det och smakade på, då hade det blivit vin. Och det var inget dåligt blaskigt vin, alltså det var bästa vinet. Jag har hört, jag dricker inte vin och jag uppmanar inte er att göra det heller. Men han sa så här att det bästa vinet, det tar 6 år att bli bra. Amen. Halleluja. Jag vill trycka på att Gud har sparat det bästa till sist. Han ska demonstrera för den här världen att Jesus lever. Han ska göra det genom sin församling. Genom oss, vi små troende, ska han demonstrera. Halleluja. Och att vi får frimodighet att börja sträcka oss ut till människor. Halleluja. Och lägga händerna. Det var ju så här på 1950-talet. När det var helande väckelsen gick. Den gick ju främst över Amerika. Så var det så att den minste lille predikant, när han la händerna på de sjuka, så blev de friska. Det var liksom sån manifestation av helande smörjelse. Jag tror att det kommer igen. Jag tror att den helande smörjelsen kommer igen. Att vi ska få uppleva det. Att människor obotligt sjuka blir friska. Prisa vår Herre. Amen. Halleluja. Så en församling utan fläck eller skrynkla eller annat sådant ska träda fram i helig ande och kraft. Vad kommer att ske? Under och tecken av icke vanligt slag. I Apostlagärningarna 19:11, Gud gjorde ovanliga tecken och under genom Paulus händer. Man tog dukar och plagg som rört vid hans hud och lade på det sjuka, och sjukdomarna lämnade och de onda andarna for ut. Halleluja. Det är kanske ovanligt idag, men jag tror att det blir vanligt när den härliga församlingen träder fram. Jag läste ett vittnesbörd häromdagen, igår var det jag läste om det. En kvinna som hade fått cancer i sista stadiet. Det här var i Amerika, det var kanske på 1930-talet, länge sedan. Men hon hade varit och hört Smith Wigglesworth när han var i Amerika. Sista gången han var i Amerika. Han dog ju 1948. Och så hon skrev till Assemblies of God, det är ju stort pingstsamfund i Amerika. Hon skrev till dem och frågade om hon kunde få adressen till Smith Wigglesworth i England. Och det hade de, så de skickade det till henne. Så hon skrev ett brev och bad att han skulle skicka en böneduk till dem. Så det dröjde ju ett tag med postgången men kanske efter någon månad eller två så kom det ett brev. Och det var ju så att den här sjuka systern, hon bodde hos sin syster och var så sjuk så hon kunde inte röra sig eller någonting. Så då kom det här brevet och den här friska systern gick ut och hämtade posten och såg att det var en böneduk där. Och Smith Wigglesworth hade gett instruktioner att ni ska vara några stycken och be tillsammans när ni lägger på den här böneduken. Men hon gick upp till den sjuka systern och la böneduken på hennes kudde bredvid där. Så gick hon ut för att hämta sin man. Han höll på att greja med bilen, så han var alldeles olja om händerna. Så han måste tvätta sig först innan han kunde. Så när han kom in då så hörde de ett oväsen där uppe på andra våningen. Och de visste, den sjuka systern där, hon kunde ju inte röra sig, så det kunde ju inte vara hon. Men när de kom upp där så var det den sjuka systern. Hon var uppe och dansade och ropade, jag är helad, jag är helad. Hon sa till systern, så fort du lämnade rummet. För då, lägg märke till den här böneduken, han hade inte rört för han låg på hennes kudde bredvid. Så var det som osynlig kraft gick in i mitt huvud och hela min kropp. Och jag bara kände att alla sjukdomar och allt lämnade mig. Och jag kände att jag var helad. Amen. Alltså en böneduk som hade åkt så länge långt till, och så hade den fortfarande den kraften. Amen. Prisa vår Herren. Halleluja. Amen. Hopp, vi går och tar en liten punkt till här. Tider av vederkvickelse. För det som är ett gammalt ord. Vederkvickelse, det betyder nytt liv. Nytt liv betyder det. Tider av nytt liv kommer. Apostlagärningarna 3:20. Tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Och jag tror att dessa tider har börjat. Amen. Tider av vederkvickelse. Vi kanske inte har sett så mycket i vårt land. Men många predikanter rapporterar om en starkare gudsnärvaro och smörjelse. När kommer Gud? Där människor har en längtan att få uppleva mer. Där ingen har något förväntan sker ingenting. Så låt oss ha längtan och förväntan på att få se Gud verka. Halleluja. Vad gör den härliga församlingen? Hon går med Gud. För med Gud kan ingenting vara omöjligt. En församling fylld, ledd av den helige ande. Min sista punkt är att församlingen är Kristi brud. Uppenbarelsebok 19:7. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Vad kan man säga om en brud? Ni som har varit brudar här. Amen. Vad kan man säga om en brud? Ja, vi firade våran 57-åriga bröllopsdag häromdagen. Och då var det ett kort på Solvay mig. Det var från Anno Datsomal. Det var lite precis efter högertrafiken hade trätt i kraft. 1967. I november, 25 november. Och jag kan bara skryta med att jag råkar ha samma bröllopsdag som Kenneth Hagen. Men det visste ju inte jag. Halleluja. Amen. Och så är det ju så att då Emma la ut en bild på oss här. Vi är unga, 22 år var jag och Solberg var 21 tror jag. Och vad är det som då? Ja, då är det man ung och vacker. Nu är man bara, jag vet inte vad man är. Halleluja. Amen. Så bröllopsdagen så är bruden som finast. Ofta i en vacker vit bröllopsklänning. Fin i håret, fina smycken. Min fru hade en krona på huvudet. Amen, det var vackert. Hon vill vara så vacker som möjligt för sin brudgum. För detta är den finaste, lyckligaste dagen i hennes liv. Ja, säger fruarna. Amen. Halleluja. Andra Korintherbrevet 11:6b, alltså inte hela versen. Jag trolovat er med en enda man, Kristus, vill föra fram en ren jungfru till honom. Jesaja 61, stå upp och stråla för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Vi vet inte tider och stunder, men allt pekar på Jesus snara ankomst. Och genom Bibeln ljuder budskapet, se jag kommer snart. Uppenbarelseboken 3:11, jag kommer snart, håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Amen. Det var allt jag hade idag. Amen. Halleluja. Så himmelska var vi bara tacka dig. Tack att du har berett och lovat att den församlingen ska träda fram i sin fulla kraft och härlighet. Vi prisar dig Fader att du förbereder våra hjärtan. Tack att vi ska få vara med om det här. Tack att vi ska få se det fullbordas och komma. Jag tackar dig för det Fader i Jesu namn. Amen.